Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Varmt välkomna till poddserien Varför ska vi rösta på er? Jag som pratar heter Amanda Oxell och med mig i studion har jag min vän och kollega Bertil Wassén.
Hej!
Hej!
Gud vad roligt, sjunde avsnittet.
Är det sjunde avsnittet?
Ja.
Ska jag fråga det varje gång du säger hur många avsnitt in vi är? Det har jag gjort nu så här 3 gånger. Är det femte avsnittet? Är det sjätte avsnittet? Hittar man en grej som funkar så. Men du, kära vän Bertil, vem är det vi ska lyssna på idag?
Nu ska vi lyssna på Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
Och vi snackade ju lite nu innan vi satte igång och spela in. Jag sa att jag störde mig lite på att jag han kom ju och drog ett det är typ lite ett pappaskämt, eller egentligen en så här politiskt pappaskämt. Han berättade hur det är när de byter plats i talarstolen när de är i riksdagen, och så liksom först så är det då Ulf Kristersson som liksom har stått och talat, och sen så går Johan Persson på, och då är tydligen tempot i det som talar, alltså talarstolen höjs jättesakta, för att de har ju sina papper liksom på talarstolen. Står de där och trycker på den här knappen liksom, och alla typ väntar, det är så här knäpptyst, och så tar det 15 år för den här talarstolen att åka upp till Johan Perssons höjd från Ulf Kristerssons höjd. Och när han sa det, då kände jag att jag skrattade oproportionerligt mycket åt det skämtet. Jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja, nej, men det var skojigt. Annars är det ju Johan Persson själv som är den stora pappaskämtaren i sällskapet.
Ja, och jag undrar också om jag gjorde jag mig själv otjänsten nu att jag återberättade ett skämt. Ibland så är det ju så att du måste vara där. Men nu fick ni höra det i alla fall.
Nej, men det var bra leverans.
Ja, men du... Ja, vi gör helt enkelt så att vi kör igång. Så här lät det när vi samtalade med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Varmt välkommen Ulf Kristersson, och tack för att du har tagit dig tid att komma hit och prata med oss idag. Hur är läget?
Läget är gott, tack ska jag säga först. Läget är gott tycker jag. Det är ju en konstig tid vi lever i när vi följer Ukraina dygnet runt nästan. Men, och håller på att gå med i NATO, och det händer stora saker just nu. Men jag tycker läget är gott. Fyra månader före valet.
Ja, men precis. Hur är nivåerna, stressnivåerna?
Min stressnivå är ganska, höll på att säga, jämn. Nej, den är jag inte så lätt stressad, utan jag är ganska van vid, ja, dels har jag lätt att koppla av, och sen är jag ganska van vid att det händer mycket hela tiden. Mm. Och trivs ganska bra med det. Mm. Så får man hoppa mellan helt olika saker, sitta här och prata med dig, och sen så några timmar antagligen förbereda svenska NATO-medlemskapet, och sen göra helt andra saker.
Ja, vad har du haft på agendan idag? Vad kommer du ifrån nu?
I morse har jag haft lite interna möten med frågor som jag tycker har försummat. Det blir så här, det blir intensivt, och märker man, det här är ju frågor som också är viktiga, men som jag inte har tänkt på några veckor. Mm. Så fick jag lite uppdatering av ett gäng, ja, saker som är viktiga men som inte syns så mycket i rubrikerna. Och sen så har vi, ja, väldigt mycket förberedelser för de här kommande dagarna. Imorgon kommer då finska presidenten och den finska statsministern att komma ut med sina NATO-ställningstaganden. På fredag är det säkerhetspolitik i Sverige, och på söndag kommer de svenska socialdemokraterna, och sen tror jag vi är färdiga för att gå till beslut.
Just det, så att det är full rulle helt enkelt.
Ja. Men du Ulf, vi är här för att prata med dig om jämställdhetspolitik.
Yes.
Och du ska få berätta för oss och för väljarna där ute på vilket sätt som Moderaterna vill göra samhället mer jämställt. Och beskriva den verklighet som ni ser när det kommer till jämställdhet. Mm. Kanske viktigast, vi brukar framhålla i alla fall det, att vi fokuserar på lösningarna.
Mm. Ja, men precis. Och då, liksom, för att vi ska ha en något sån här neutral grund att utgå ifrån då, så brukar vi börja med liksom NEs definition av jämställdhet. Mm. Och jag läser innantill.
Mm.
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Ulf Kristersson, vad är jämställdhet för dig och Moderaterna?
Nej, men det är väl en bra beskrivning, att man har lika förutsättningar. Att man inte är begränsad just på grund av sitt kön, det tycker jag är otroligt viktigt. Det finns ju andra saker, man ska inte vara begränsad på grund av liksom sin sociala ställning eller sina föräldrars bakgrund. Men det här tycker jag det är en viktig så här, liberal grundprincip. Att det är vad du själv gör, vad du själv vill och, som ska påverka, inte saker som du inte kan påverka. Alltså, det är inte...
Kan du specificera lite? Vad skulle det kunna vara?
Ja, men det är klart att om när mina föräldrar var tonåringar, då var det väldigt få som kom från en arbetarbakgrund som tog studenten och pluggade vidare på universitet. Mm. Det ändrade vi i Sverige så att det var tvärtom. Om du var duktig i skolan, då kunde du plugga vidare oavsett vad dina föräldrar hade gjort, oavsett vilken inkomst de hade. Det är ett sånt, tycker jag, bra exempel. Alltså att alla lyckas inte lika bra, men du ska inte vara begränsad av såna saker som du själv inte kan påverka. Kön är en annan sån sak. Alltså, vi har ju respekt för att människor vill olika saker. Du väljer själv vilken utbildning du har, du väljer vem du ska gifta dig med, om du ska gifta dig, du väljer vilken sorts jobb du ska ha, du väljer hur mycket du ska jobba, alla sådana saker. Det är egna val. Sen kan man alltid diskutera, gör man dem på genuin frivillig grund eller är det omvärldens förväntningar på det? Är det fördomar och sånt? Men det ska inte vara så, bara för att du är kille eller tjej så är du liksom begränsad i dina grundläggande valmöjligheter. Så får det inte vara. Min hustru håller på att omskola sig till präst nu, sent i livet. Hon pluggar teologi som ung. I Sverige är könet inget hinder för att bli präst. I många länder skulle det vara det.
Mm.
Vad finns det för jämställdhetshinder i Sverige då?
Ja, dels finns det ju ett antal så att säga, legala fortfarande i bemärkelsen att vi har lagstiftning som i praktiken leder till jämställdhetsproblem. Jag tror inte syftet är det. Ta en del av föräldraförsäkringen till exempel. Där är det ju så att syftet är inte att det ska vara ojämställt. Tvärtom skulle jag säga. I Sverige har vi nog tänkt mer på det i många länder. Men det finns ändå regelverk som i praktiken gör att väldigt många kvinnor tar mycket, mycket större ansvar i början och att det kanske grundlägger sedan en slags tradition som gör att killar är hemma mycket mindre och jobbar mer. Många kvinnor är hemma mer och jobbar mindre. Det kan man ändra med politik. Sen är det ju massa saker som är lika viktiga. Men som jag inte tror att politiken rår på. Alltså att lagstifta om könsroller och lagstifta om normer som liksom hur beter vi oss mot varandra. Det är svårare tycker jag. Och jag har ganska stor respekt för att politiken rår på en del saker. Och där ska politiken vara på hugget. Men annat är inte politikens liksom ansvarsområde.
Kan du ge ett exempel på bara vad, när du säger att politiken inte ska lagstifta om till exempel normer eller hur vi beter oss mot varandra. Vad, kan du ge ett konkret exempel?
Ja, det tycker jag. Jag har ju tre döttrar, så jag har inga söner att jämföra med. Men det är klart att hur vi uppfostrar våra barn. Jag tror alla förstår att man påverkar sina barn mycket. Och de flesta av oss vill vara rättvisa, lika. Det ska vara barnet själv som bestämmer. Men det är klart att vi har ju alla med oss våra fördomar. Det är klart att vi på något vis också för över både bra och mindre bra saker till våra barn. Det rår inte politiken på. Det kan man långsiktigt så här normutveckla så att man ändrar sig själv. Man kan prata om det, man kan opinionsbilda för det.
Men det finns ju statliga institutioner som kanske skulle kunna påverka typ skolan. Eller hur ser ni på det?
Absolut. Mm. Det är klart att undervisningen måste bygga på jämlikhet, jämställdhet, alla demokratins likheter. Och där ingår ju också att själv göra annorlunda så länge det är inom lagens råmärken, så att säga. Skolan tror jag är otroligt viktig. Jag tror kanske det här statliga upplysningskampanjer är jag kanske inte lika imponerad av. Jag tror att man var ganska begränsad räckvidd. Alla vi som är förebilder på något sätt, i den mån man nu är det, har ju ett ansvar tycker jag. Inget lagstadgat sånt, men det är klart att hur jag beter mig kanske på marginalen påverkar hur en del yngre människor i mitt parti, hur de ser på vad är rätt och vad är fel. Så man har ett ansvar som ledargestalt och som förälder.
Men så skulle man kunna säga då att ni anser att politiken spelar en roll i förebyggande åtgärder men inte reglerande kring normer och strukturer? Eller vad?
Ja, fullt så enkelt. Jag tror att en del politiska beslut har också. Det är klart att när vi tog bort sambeskattning, det är ingen som vet vad det är. Nej, men förr i tiden, man och hustru beskattades ihop. Som en enhet, inte som två individer. Och då, det betyder ju i praktiken att det blev inte lika lönsamt också för en kvinna att börja arbeta om hon inte hade gjort det tidigare. Det här tog ju sikte på liksom gamla tiders hemmafruideal och så här, som vi inte har längre. Det hade ju lagstiftning betydelse. När vi införde särbeskattning, då var det vars och ens arbetsinkomst lika viktig. I praktiken var det ju både en formell förändring men också en, tror jag, en normgivningsförändring som var viktig. Det tror jag absolut. Så det är klart att lagstiftningen, lagstiftningen, tänk dig könsneutrala äktenskap till exempel, det behöver ju inte förändra den enskildes uppfattning. Men det förändrar, det bidrar till att förändra synen i samhället på vad som är korrekt och normalt och så. Det, där kan, tycker jag, politiken inte tveka alls. Det enda jag vill säga är att man ska inte tro att politiken rår på allt. För det är mycket som ligger utanför politiken och måste ligga utanför politiken.
Mm.
Du nämnde föräldraförsäkringen och sa att det ändå fanns utmaningar med det. Hur tänker du då?
Den tydliga som jag skulle säga just nu, det är att det är väldigt många unga par, och så tänkte jag också när jag var yngre, att man går in med ambitionen att man ska ha så jämställt som möjligt. Föräldraförsäkringen är väldigt flexibel, så den kan vara perfekt jämställd. Sen vet vi ändå att män tar ut mycket, mycket färre föräldradagar totalt sett och fortsätter göra så. Jag tror att om utvecklingen går den här takten, då kommer det dröja, ja, inte 1000 år, men det kommer dröja väldigt länge innan det är jämställt. Och det är ännu värre när det gäller såna här saker som vabband och såna här saker. Det är någonting som gör att många unga kvinnor är tidigt av någon anledning upplever ett större ansvar för familj, för barn. Det tror jag bland annat har att göra med föräldraförsäkring, att kvinnor nästan alltid är hemma först förstås. Det finns undantag, men oftast. Och att man ofta inte är hemma så länge tillsammans. Fler gemensamma dagar tidigt tror jag skulle göra att man får en mer gemensam syn på föräldraansvaret tidigt. Det tror jag skulle, det är en sån sak. Det kanske inte förändrar för alla, absolut inte. Men jag tror att det skulle vara ett sätt att öka jämställdheten i föräldraförsäkringen.
Vad då exakt? Förklara.
Att man är hemma mer, att man kan vara hemma längre tillsammans i början. Tänk om man var hemma idag, jag kan inte exakt antal dagar, det har väl ändrats då också. Men alltså att man,
460 eller 8
precis,
eller något sånt.
Men det är ju totalt. Men alltså att man kunde vara hemma samtidigt med barnet och grundlägga föräldraansvaret, föräldraskapet tillsammans. Kan man göra det längre, då kommer både pappan och mamman inse att det här är ett mycket gemensamt ansvar.
Mm. Men är inte ett annat sätt bara att öronmärka hälften av dagen eller 50% av...
Jo, det kan man ju säga. Det kommer ju att skapa väldigt inflexibilitet för de som inte passar. Så det tror jag är en avvägning. Vi har 3 månader nu, ja, som är öronmärkta.
Mm.
Och jag tror att om man skulle tvinga fram att det är 100% öronmärkt, man får inte. Det skulle ju skapa betydande inflexibilitet i familjer där man har olika sorters jobb, och man befinner sig mitt i att bygga ett företag eller vad man är någonstans. När vi var ledare med vår första, då var min hustru, hennes enda partner i företaget, hon fick barn precis samtidigt. Precis. Hade de varit hemma båda två samtidigt, då hade de fått lägga ner företaget. Det hade inte funkat. Då kunde jag gå in istället, så jag var hemma första halvåret. Nu var det ju så här, det var i den omvända ordningen, men man kan tänka sig tvärtom också, att det bara inte funkar. Så att jag tycker man ska ha respekt för att familjer är också olika, men jag skulle vilja att det blir mer jämställt uttag.
Samtidigt så vet vi ju om att ni är positiva till att försörjningsstödet ska individualiseras just för att stärka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden. Det handlar inte det också om liksom familjers rätt att bestämma själva?
Ja, fast det är en rätt stor skillnad. Försörjningsstödet är ju till för att hjälpa den som inte kan arbeta. Alltså det är ju rätt så. Det ska ju inte vara så att man kan välja att vara hemma med försörjningsstöd och få bidrag från det offentliga om du skulle kunna arbeta. Jag är otroligt mycket för alltså att det är arbete som är grunden för inkomster. Det gäller både män och kvinnor. Föräldraförsäkring är ju en försäkring bokstavligt talat. Ja, man kan säga som försäkring mot barn är den ganska dålig, men det är ett bra sätt att försäkra sig för inkomstbortfallet. Så det tycker jag är viktigt. Men jag är ju angelägen om att inte systematiskt är så att kvinnor är hemma mycket, mycket längre än män, kommer efter i arbete, jobbar mycket mer deltid som idag till exempel. Det påverkar också pensionen på längre sikt. En del av det här kan staten rå på, men det är klart att synen på föräldraskapet är en ganska personlig och privat sak för många människor. Jag tycker att politiken också ska vara ganska respektfull och inte gå in och bestämma över familjer, så här ska ni göra.
Men borde man då ta bort de här 3 öronmärkta månaderna som finns?
Nej, jag tycker nog att det har blivit en långsam anpassning. Nu vet alla, 3 månader av alla de här totalt sett över ett år, de är individuella. Jag kan inte tänka mig att det finns några familjer där inte den ena parten kan vara ledig i 3 månader. Hade man infört den idag, då tror jag att han hade varit helt individualiserad. Det tror jag. Men att nu tvinga fram det och säga ni får inte mellan mamman och pappan bestämma överhuvudtaget hur ni ska fördela er föräldraledighet. Det tycker jag det gränsar mot förmynderi också.
Om man vänder på det då, vad är lösningen? Hur får vi till en förändring?
Ja, det är nog ganska många saker. Det finns inte en lösning. Jag tycker lagstiftningen kan göra en sak. Kan man grundlägga jämlikhet tidigt? Att mamman och pappan är hemma samtidigt, gemensamt. Båda inser att båda är viktiga, men båda kan också göra något annat. Sen tror jag ju att vi som föräldrar har ett ansvar gentemot våra egna, även ganska stora barn. Att gå inte in i en gammaldags könsroll, utan tänk också på, det är en lång framtid. Du har ett arbete också. Du vill stå på egna ben, sådana saker. Jag tror att kunskapen om privatekonomi tror jag idag är kanske snäppet lite större än det var för liksom 30-40 år sedan i alla fall. Sen är det i alla fall långsiktigt. Ja, du kanske vill jobba deltid nu, men tänk på att jobbar du deltid nu, då betyder det också att du får mindre pengar i pensionsavsättningar. Det kommer få långsiktiga konsekvenser.
Hur tänker man då för att de som till exempel går ner till deltid, de liksom kvinnor jobbar i högre utsträckning deltid än vad män gör under småbarnsåren, vilket gör att de halkar efter ekonomiskt och sådär. Någonstans så är ju det av en anledning. Menar du att det är för att de vill det och att det går att välja annorlunda?
Nej, men det som jag sa, jag tror att det på individnivå är svårt att moralisera. Om du träffar en person som har valt att jobba deltid, ska du då sätta dig till doms över henne eller över honom och säga att du har valt fel? Så skulle jag inte göra, utan jag har respekt för att människor gör olika. Sen kan man fråga sig, finns något underliggande som gör att det är så många fler kvinnor som jobbar deltid? Då kan man fråga, vad beror det på? Handlar det också om vilka jobb man finns i? Handlar det om andra kvinnors, andra mäns alltså förväntningar? Kan det vara sådana saker? Jag är ju ändå arbetsgivare också. Känner jag mig trygg att jag behandlar en ung man som ska bli pappa, behandlar jag honom på samma sätt som jag behandlar en ung kvinna som ska bli mamma? Där måste man ju rannsaka sig själv också.
Handlar det kanske om hur mycket pengar man tjänar?
Det gör det, det vet vi att det gör. Mm. Det har mätts och undersökts. Det har och så att ju mer man tjänar upp till en viss punkt så kan man säga så minskar det viljan att vara föräldraledig. Lite beroende på hur ens försäkringar ser ut. Många arbetsgivare fyller ju på ändå, även om man ligger över de här gränsvärdena. Sen vet vi att ligger man snäppet högre än så, då har det ingen betydelse längre. Så om det är två högavlönade, en man och en kvinna, då har det mindre betydelse än om det är traditionellt en man som tjänar mer och en kvinna som tjänar mindre. Och då kan det vara en blandning med att det känns rationellt, för vi tjänar mer pengar på att han jobbar. Så kanske det blandas med egna fördomar eller omgivningens förväntningar. Visst ska du vara hemma nu när du får vara hemma ett helt år och sådär. Så min poäng är egentligen bara att det här, lagstiftningen har viss betydelse och den ska motverka ojämlikhet. Men det är väldigt mycket som ligger i våra liksom, ganska privata saker och i omvärldens förväntningar. Och de kan också förändras. Och ledarskap har betydelse.
Om man skulle se till ett liksom rent konkret förslag då, som ni har kring föräldraförsäkringen, skulle det vara fler gemensamma dagar?
Fler gemensamma dagar tidigt så man kan grundlägga föräldraskapet tillsammans och inse att det är inte så att det är självklart att den nyblivna mamman är hemma och så kommer han som en liten add-on på slutet.
Men skulle de, med tanke på hur det ser ut idag, liksom där män knappt tar ut de föräldradagar de har, Skulle det användas?
Ja, det tror jag att det skulle användas.
Men varför det då? Varför skulle det användas mer?
För jag tror att väldigt många föräldrar är extremt motiverade när man precis har fått barn att vara hemma tillsammans. Det tror jag. Men det kan man ju inte tvinga fram det heller. Så alltså, tillbaka till detta. Man tvingar inte människor till sånt som är ytterst i privatlivet. Men samhället ska göra allt vi kan för att stå så neutrala som möjligt så att vi inte liksom i onödan, tycker jag, skapar ojämställdhet.
Du nämnde då, du har nämnt de här legala problemen och normer. Vad finns det mer då som är liksom problem i samhället?
Ja, man kan väl säga att ekonomi också, skulle jag säga. Ekonomi, utbildning. Vi ser ett antal väldigt stora skevheter här. Väldigt många av de kvinnor som väljer den sortens utbildningar som landar i offentlig anställning. Inget fel på det. Inte det minsta, de viktiga. Men det är lite märkligt att det är sådana överrepresentationer. Väldigt många mer män som läser olika tekniska utbildningar, som satsar på eget företagande, som gör traditionell chefskarriär.
Varför? Så ni vill att det ska vara jämnare fördelning då mellan könen i samtliga branscher?
Jag skulle vilja det, men jag har stor respekt för att det är ingenting man tvingar fram. Man kvoterar inte in människor mot deras vilja i olika utbildningar. Det fattar ju vem som helst. Men då kan man fråga, är det någonting vi gör i skolsystemet som gör att det är nästan bara killar som väljer tekniska utbildningar? Varför är det på det sättet? Eller är det vi som föräldrar som grundlägger det tidigt?
Vad tror du?
Jag tror att det är en kombination. Pratar man med människor i den stockholmska techbranscherna så säger de att det är ju väldigt många fler killar som har sysslat med programmering. Bland de som har datavetenskap, väldigt mycket fler killar. Det betyder att det är många fler killar som är inblandade i att bygga nya företag. Som också tjänar pengar på de sakerna. Som rekryterar andra killar. Det här är ju ingenting man ändrar i efterhand. Men vi måste nu tänka, hur kan dagens femåringar på förskolan, hur kan de om 10 år bli riktigt skickliga programmerare? Och om 20 år vara tillhör världens mest välutbildade IT-ingenjörer. Killar och tjejer.
Och hur ska vi göra det?
Ja, men återigen, det är klart, ju fler tjejer som i skolan intresserar sig för matematik till exempel tidigt, desto fler kommer också bli duktiga på IT-relaterade frågeställningar senare. Ju duktigare de tekniska högskolorna är på att rekrytera in, intressera högpresterande tjejer från olika utbildningar, desto fler kommer så småningom komma ut som företagsledare i andra änden.
Men handlar det om specifika satsningar då? Är det någonting som är politikens ansvar?
Ja, i någon mån är det väl naturligtvis det. Så jag vet inte riktigt hur man skulle fatta ett sånt politiskt beslut. Jag tror inte riksdagsbeslutet nu, det tror jag inte fattar, funkar riktigt. Men jag vet ju att jag har träffat ganska, inte minst tekniska högskolor. Min äldsta dotter pluggar nu i Linköping på just industriell ekonomi. Där de gör ett stort ansträngning för de vill ha mer jämn könsbalans. På samma sätt som en del vårdyrken inte skulle önska hellre än att få in fler killar på olika vård- och omsorgsyrken.
Ja, men precis. Och samtidigt så vet vi ju att kvinnor i högre utsträckning är högutbildade. Men ändå så når de inte, det finns ett glastak, de når inte topppositionerna. Sitter på en liksom, bråkdel av egentligen makten i näringslivet och investeringar går i högre utsträckning till mäns bolag. Jag tror att en rapport från Norden Shift visade på att det var bara någon procent av riskkapitalet som fördelades till kvinnor. Så handlar det verkligen om att kvinnor inte är intresserade av den typen av ämnen eller matte eller entreprenörskap eller så. Finns det något annat att lyfta?
Ja, det finns säkert massa andra saker också, men det är som du säger, en hel del yrken nu är det tvärtom så att kvinnor är mer välutbildade. Vi borde ha skäl att oroa oss för grabbar och män som inte är välutbildade.
Och men det inte är så länge de grabbarna och männen ändå får jobben,
jag
tänker jag.
Jag är inte säker på att det är just de grabbarna som ska vara alldeles uppriktigt. De grabbarna som misslyckas i skolan tidigt, de tror jag inte är de grabbarna som kommer lyckas bäst i näringslivet senare. Men det är klart att vi ser ju i rätt många yrken så är det ju fler kvinnor i utbildningar. Men jag tror inte att bland de jobb och utbildningar som oftast leder till de så att säga, traditionella näringslivskarriärerna så har det ännu inte slagit igenom. Och då måste ju också företagsledningen fundera på hur ser våra rekryteringar ut. Jag är väldigt mycket emot kvotering i praktiken. Att lyfta in människor bara på egenskaper som de själva inte kan påverka, det tror jag är en dålig idé. Det står jag verkligen för.
Vad är en bra idé?
En bra idé det är ju att män slutar informellt kvotera in andra män. Att man inte bara gör det enkla. Vänta nu, vilka andra är likadana som jag? Har gått på samma skola som jag? Kan ungefär samma sak som jag? I samma ålder som jag? Och heter Johan.
Och hur ser man till att det händer då?
Det går inte att lagstifta, men det går att medvetandegöra. Jag skulle säga att det som nu händer på samma sätt som inom hållbarhetsarbetet i näringslivet, att investerare bryr sig om detta, att kunder och konsumenter bryr sig om det, att andra anställda bryr sig om hur ser våra policies på det här företaget ut.
Och, men varför är det så fel då med kvotering? Varför är
kvotering
det?
Är en riktigt usel idé, för då tar du egenskaper som du själv inte kan påverka överhuvudtaget. Vilket land är jag född i? Vilket kön har jag? Alltså, och så säger jag, det är den egenskapen hos dig som vi ska värdera istället för vad kan jag för någonting? Vilka erfarenheter har jag? Jag tycker det är en livsfarlig idé. Den undandrar ditt personliga, både ditt personliga ansvar men också att du själv kan prestera saker som gör att du får nya möjligheter. Jag tycker det är en riktigt farlig idé.
Men skillnaden då blir väl kanske att män gör det här. Män kvoterar in män, men det är ju enligt er då ingenting man skulle vilja lagstifta för att förhindra. För att det inte är lagstiftning?
Nej, det är riktigt. Det finns mycket beteende man kan diskutera. Jag tycker att när män slarvigt rekryterar in andra män bara för att det är enkelt, då tycker jag det är någonting som män i allmänhet borde tänka igenom. Så har jag inte nytta av att bredda kompetensen, att bredda perspektiven. Men att med lagen gå in och säga att du ska bygga ditt eget företag, vi förbjuder dig att rekrytera din kompis till det här företaget, det går helt enkelt inte.
Och där har vi ju faktiskt, när vi har kikat på lite motioner liksom, som har med jämställdhet att göra, som jag skickade in, så man kan läsa då i Så får vi ordning på Sverige jämställdhet motion. Jämställdhet handlar inte om att den ena parten vinner och den andra förlorar. Såväl män som kvinnor, liksom samhället i stort, gynnas av ökad jämställdhet. Och mot bakgrund då till exempel av att man inte vill lagstifta om kvotering och att ansvaret ligger på männen att sluta kvotera då. Vad har de för incitament att göra det? Alltså, vinner verkligen alla på jämställdhet? För det, om vi säger att vi har ett begränsat antal styrelseplatser som ska fyllas med personer, kvinnor eller män. Nu fylls de med män, men de ska fyllas med kvinnor. Då blir det ju någonstans på bekostnad av männen.
Jo, det är klart man kan se det så. Om man skulle bestämma sig för att allting var ett nollsummespel, att det finns exakt så här mycket pengar finns, så här många jobb finns i samhället, så här många styrelseplatser. Och så ska vi,
men det är ju en verklighet ju, för den som söker ett jobb, att det bara finns det här jobbet då.
Jo, men det är klart. Men då skulle ju någon gudomlig rättvisa gå in och säga, vid varje jobb som fördelas i Sverige så ska någon titta på vilka finns det här. Hur många män och kvinnor, hur många med svensk bakgrund, hur många med utländsk bakgrund, hur många unga, hur många äldre.
Alltså, jag tänker, vad har männen för incitament? Nej. Alltså, vinner alla på jämställdhet?
Jag är övertygad om att ett jämställt samhälle som ger alla människor samma möjligheter att stå på egna ben, att försörja sig själva, att ta ansvar, det blir ett rikare samhälle. Det betyder inte att en enskild person kommer tycka att det är bra, men det är inte heller, tycker jag, vitsen med det hela. Utan jag tror att det är liksom den dynamik som skapas. Och min bild är ändå att även om det går långsamt, så i näringslivet så finns det en medvetenhet om de här sakerna som ändå är ett hälsotecken, tycker jag.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Vi gör så för att hålla oss någorlunda till vårt lilla manus som vi har kastat över bord sen länge.
Mm.
Så kommer vi be dig, Ulf, att lista de 3 viktigaste politiska förslagen som ni vill driva för att göra Sverige mer jämställt. Och här får du jättegärna förklara då, alltså liksom medan du pratar om varje enskilt förslag, just varför det här förslaget är ett av de 3 viktigaste och vad det kommer bidra till för typer av skillnader.
Mm. Ett har vi just bara tangerat, och det här att gör föräldraförsäkring mer jämställd så att mammor och pappor kan vara hemma längre tid gemensamt i början. Och därmed öka chansen att man också fördelar föräldraförsäkringen mer likt under hela tiden. Det tror jag.
Och där är er tes då att man som förälder knyter an till barnet där, när man tvingas vara hemma med dem den första tiden, och då kommer man att vilja vara hemma längre. Om man då är hemma med barnet där.
Jag skulle nog säga, min erfarenhet är att om man delar på det ansvaret tidigt och tydligt, och det finns ganska mycket som talar för det också, att man inte liksom faller tillbaka i en väldigt, väldigt traditionell könsfördelning. Det skulle jag säga. Jag tror inte man kan garantera resultat, men jag tror det skulle öka det antal människor som sen också fortsätter dela mer jämlikt, det tror jag. Och jag kommer fortsätta ha respekt för de som inte gör det. Det är det ena. Det andra som jag tycker det är ju att se till att de som har kommit till Sverige och som från andra länder och som idag jobbar i mycket, mycket lägre utsträckning än svenskfödda, det gäller framför allt kvinnor. Det är dramatisk skillnad att de måste komma in på arbetsmarknaden. Det var länge sedan vi hade sagt hemmafruideal i Sverige, där kvinnor var hemma och män jobbade. Och det har många nackdelar med sig. Det blir framförallt att många kvinnor aldrig får en egen ekonomi. Man önskar att alla äktenskap håller i hela livet, men det finns någon som skiljer sig. Och då ska man inte låta bli för att man inte har råd, helt enkelt. Allt detta ser vi idag. Många kvinnor som hålls hemma med eller mot sin vilja av, ska vi säga, av en fördomsfull syn, tycker jag, på att kvinnor inte får plats i arbetslivet.
Och hur vill ni komma åt
där
det?
Där vill jag mycket, mycket striktare se till att man kommer in i den svenska välfärden genom arbete. Alltså, vi har ju ganska omfattande välfärds, liksom, många system idag i Sverige, och de flesta får man tillgång till på en gång när man kommer till Sverige. Det hade varit mycket bättre om man successivt får del av välfärden genom att jobba sig in i den. Det är genom arbete som man fullt ut får del av de sociala välfärdsprogrammen. Och det tycker jag, och idag är det så här, de enskilda bidragen i Sverige, de är inte så höga som en del tror, som aldrig har behövt leva på bidrag. Men om man staplar olika bidrag på varandra, då är det ganska många människor som hamnar i ett läge där det inte lönar sig att jobba överhuvudtaget. Framförallt kvinnor som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, som i sin tur blir förebilder för sina familjer. Mamma är hemma och pappa jobbar. Jag tycker att alla barn i Sverige, var du än är född, ska få det äkta intuvat att män och kvinnor behandlas lika. Män och kvinnor står på egna ben. Både män och kvinnor kan försörja sig själva. Det är ett otroligt viktigt värde.
Men menar du då att det är anledningen till att de här invandrade kvinnorna som inte jobbar, att de gör det för att det finns sådana bidragsmöjligheter?
Är det, ja, så vi ska tolka det? Kan man diskutera. Om det är orsaken, det är jag inte alls säker på, att det blir möjligt för att det finns så mycket bidrag, det är ingen tvekan. Orsaken kan ju lika gärna vara att man kanske inte har någon utbildning som särskilt enkelt kan anpassa till svenska arbetsmarknaden. Man kanske inte talar svenska, det är ju det grundläggande problemet för många. Talar man ingen svenska överhuvudtaget är det svårt att komma in på svenska arbetsmarknaden. Och till detta att man kanske kommer från ett land där traditionen är att kvinnor inte arbetar.
Är det inte ganska sjukt att arbetsmarknaden då tillhandahåller så låga villkor för dem, eller?
Vilka då, menar du?
För de kvinnorna, att det inte skulle löna sig att jobba.
Nej, men jag tror arbetsmarknaden, det är helt vanliga löner. Det är inga konstigheter med dem, men det är klart att om du...
Eller tänker jag fel? Har jag missuppfattat det?
Nej, du menar väl i så fall att du menar att lönerna borde vara mycket högre i så fall? Ja, men, jo, det kan man ju tycka, men lönerna förhandlas ju fram på arbetsmarknaden. Expressen hade en ganska intressant artikel rätt nyligen om en somalisk sexbarnsmamma som hade sammanlagt 32 000 kronor per månad i bidrag. Hon ville arbeta. Hon tog ett jobb i skogsnäringen. I praktiken tror jag var typ plantera plantor och sådana saker. Hon fick 0 kronor mer sammantaget varje månad genom att gå till jobbet mot att inte gå till jobbet. Det är klart att i längden är det dåligt för ett samhälle om man inser att det har ingen betydelse i min plånbok om jag jobbar eller inte jobbar. Så kan man inte ha det helt enkelt.
Men jag tänker att, för att använda dina ord, att det väl kanske handlar om att göra egna val också. Bör inte även invandrade kvinnor kunna fatta beslutet att inte jobba?
Absolut, men inte på andras bekostnad. Det är väl en väldig skillnad. Om du säger, jag har inte lust att jobba och jag har råd att inte jobba, så be my guest. Men att välja att inte jobba för att jag istället kan få bidrag från
det. Då tycker inte du att det är ett principiellt problem då? Att det är många kvinnor som skulle vara hemma, säga att man sänker bidragen som ni då vill jag, eller så som jag tolkar på det.
Nej, men som jag sa, jag har ju respekt för att var och en måste ju ytterst få välja själv. Men det kan ju inte vara så att du väljer på andras bekostnad. Hela den svenska välfärdsmodellen är ju uppbyggd på att du får mycket välfärd, men grundpremissen är att du jobbar, du försörjer dig själv, du betalar skatt som går till de som inte kan jobba. Om man går ur det liksom kontraktet, då funkar ju ingenting längre. Om någon människa tycker att jag har råd att inte arbeta, så då ska jag inte moralisera över detta.
Just det, så du har inget problem med då att det skulle, i teorin så har du inget problem med att 100% av alla invandrare kvinnor som inte jobbar
är
inte jobbar.
Lite, kanske lite meningslöst exempel, för det är ju så att de allra flesta människor måste jobba för vi behöver inkomsterna för att jobba. Men det är klart att jag sätter mig inte till doms över människor vad de gör på sin tid om de har råd att inte jobba. Det finns ju säkert en och annan, men för de allra flesta människor i Sverige så hänger arbete ihop med att man har en inkomst. Sen det är ju många av oss som tycker att arbete är bra av andra skäl också. Man får sociala kontakter. Om man kommer från ett annat land så är det dessutom så att det är mycket lättare att lära sig svenska språket om du finns i en arbetsgemenskap än om du inte finns där. Så det finns ju en massa andra bra poänger. Som föredöme för barn skulle jag säga. Att barn ser sina föräldrar gå till jobbet varje morgon. tror jag en otroligt viktig sak för att barn ska förstå att mammor och pappor går till jobbet, kommer hem med egen inkomst, kan fatta egna beslut. Man går inte till socialen för att be om pengar. Otrolig skillnad. Du, det var mitt andra förslag.
Ja,
mitt tredje,
ja,
men nu, mitt tre,
du kör.
Mitt tredje, jag höll på att glömma bort mig. Och det tredje tycker jag är en del av den här breda frågan om brottsligheten och våldet i Sverige. Att det är, vi pratar ju jättemycket om den grova gängkriminaliteten. Då pratar vi brutalt uttryckt nästan alltid om unga män som skjuter ihjäl andra unga män. Det är förfärligt det också. Men det gör att vi pratar mindre om det som är minst lika hemskt, och det är alla brott mot kvinnor, alltså våld i nära relationer, sexualbrott. Det är, om det har varit 27 avrättade grabbar det här året hittills, så tror jag det är 12-13 kvinnor som har mördats.
Jag tror typ att det är 17.
Eller 17 till och med, ja. Men alltså vi pratar om nästan samma nivåer. Det är ett våld och en brottslighet som vi pratar mindre om, för den syns mindre. Den sker ofta inom fyra väggar. Ofta inga vittnen överhuvudtaget. Jag tycker det här är helt förfärligt.
Hur ska man råda bot på det?
Ja, som många så blir det. Det är svårt, men man måste göra det, så att säga. Och det ena handlar ju om vad lagen kan göra. Och då ska jag säga, jag tycker att lagen måste se strängare på den här sortens brott. Det enda positiva som hände för ett år sedan, när vi hade väl 5 mördade kvinnor i våld i nära relation på 3 veckor. Det enda positiva det hade med sig, det var att efter den händelsen så kunde vi snabbt samla majoritet på Moderaternas initiativ till att skärpa straffen för det som kallas för grov kvinnofridskränkning. Det hade vi lagt förslag om tidigare, blivit nedröstat. Nu fanns det stöd för detta. För det här är riktigt grova brott. Riktigt grova brott.
Har straffen skärpts?
Alla enades om dem. Om propositionen har kommit ska låta vara osagt. Det vet jag faktiskt inte. Men alla enades om detta när vi hade partiledarsamtal efter de morden. Därför att de leder till så låga straff. Då har polisen färre verktyg. Då kommer man ut mycket snabbt också. Dessutom, vad vi inte lyckades med, det var det som kallas, och det kommer att låta tekniskt, men obligatorisk häktning. Att när män är misstänkta för grova brott mot kvinnor i nära relation, som det oftast är, så borde de häktas och komma bort ifrån den familjen. Inte kunna uppsöka sin familj efteråt, för det är ofta i samband med polisanmälan och uppbrott som de allra allvarligaste brotten äger rum. Och det här tycker man borde göra. Och sen finns det många följdverkningar. Polisen borde ha bättre, alltså sexualbrottsutredningsteam. De finns inte överallt i polisen. Så att man har den kompetens som behövs för detta. Sjukvården borde möta kvinnor som anmäler sina saker på ett annat och bättre sätt.
Men är inte det här väldigt, vad ska jag säga, reaktiva lösningar? Det har ju som sagt redan hänt om man blir häktad eller man döms. Liksom.
Så kan man väl säga. Men jag har lite svårt att förstå den motreaktionen. När det har hänt så måste ju samhället möta det med betydande kraft. Nytorgsmannen, som nu inte minst alla som bor i Stockholm har talat så väldigt mycket om, 35 sexualbrott, varav 7 var våldtäkter. Den killen kommer vara ute ur fängelse efter 3,5 år. 3,5 år på 35 brott. Räkna ut snitttiden per brott.
Ja, just det.
Jag tycker det är en förolämpning. Men det förändrar ju inte det faktum att du har helt rätt. Hur ska dagens 5-åriga grabbar inte bli 15-åringar som tafsar och 25-åringar som begår våldtäkt?
Och vad ska ni göra åt det då?
Det är svårt att fatta politiska beslut om det fattar ju alla. Men det är klart att ju fler grabbar som tidigt lär sig att man beter sig korrekt i största allmänhet, då är vi inne på föräldraransvar naturligtvis, men vi är också inne på såna här saker som att om det offentliga, om staten möter unga grabbar med straffrabatter, ungdomsrabatter tidigt och säger att dina tidiga första brott, de ser vi inte så allvarligt på, så är det ju samma sak som att säga att du måste begå grova brott för att vi verkligen ska ta det på stort allvar. Så, men mycket av det här ligger, alltså mycket av det preventiva, det kan man göra skola, förskola, men mycket av detta handlar också om hur beter sig människor mot varandra, och det kan man inte fatta ett riksdagsbeslut om.
Då har du berättat om dina 3 viktigaste politiska förslag här. Jag tänkte att vi skulle bara cirkulera tillbaka till detta med lönerna för kvinnor, för det var ändå någonting som vi gick förbi någorlunda snabbt, skulle jag säga. Ett problem kanske man kan säga är att inte bara är så att det är ojämnt fördelat mellan branscherna, men det är väl också så att de branscher där det jobbar kvinnor i hög utsträckning också är branscher som har lägre lön. Är det någonting som ni har några politiska förslag för att göra någonting åt?
Ja, det hänger ju ihop med vilka utbildningar man tar. Så du har ju helt rätt i din beskrivning. Att man gör olika utbildningar, väljer också privat och offentligt i olika grad. Och systematiskt så att män tenderar att då välja eller komma till yrken med högre lön. Som sen leder till mer ägande, mer aktiesparande, fler män som äger bostäder. Allt det där som skapar väldigt snedfördelning. Jag vet inte, du, man skulle liksom kunna fatta ett beslut som inte bygger på att man också har, att man förändrar vilka utbildningar och jobb man söker sig till. Det har jag lite svårt att se. Så att i grunden handlar det om vilka jobb och vilka utbildningar väljer rätt unga män och kvinnor. Där är själva grunden. Sen finns det oförklarade löneskillnader. När man tittar på allt, så här, exakt samma utbildning, exakt samma jobb, nästan samma företag, och ändå finns det löneskillnader. Då måste ju arbetsgivare verkligen kunna svara på varför i hela friden betalar ni män. Man ligger den på nu säkert en 8-9. Ja, jag kan inte, det finns en procent till på detta.
Ja, jag har inte den uppdaterad i huvudet, precis, men den är där.
Varför betalar ni män högre lön för exakt samma arbete, exakt samma liksom, kompetensnivå?
Och vem ställer arbetsgivarna till svars för det då?
Ja, det görs ju sådana här lönekartläggningar och sånt där. Det görs det ju på men så vet jag inte om det förändrar så mycket. Ytterst, det vet ju ni säkert, som säkert båda har löneförhandlat åt er själva och någon annan. Ytterst är det en överenskommelse. Det finns ingen lag som tvingar dig att göra upp en lön på en viss nivå. Och så kan vi inte ha det heller. Det måste gå att fatta sådana beslut.
Men är inte det inom ramen för diskrimineringslagen? Alltså, inte det en direkt diskriminering?
Jo, då får man ju bevisa att det är diskriminering. Det kan ju vara ganska svårt på individnivå, så att säga, eller hur? Va?
Mm.
Så det förstår jag.
Men jag vill ändå cirkla tillbaka till det här med branscherna. Så du menar alltså att det är så att det finns de branscher där det råkar vara så att kvinnor har där de som jobbar i de branscherna har lägre lön, och så slutar män söka sig dit för de söker sig till branscher med hög lön. Du tror inte att det hänger ihop? Alltså, du tror inte det finns en anledning till att det är lägre lön i branscher där det jobbar mycket kvinnor?
Ja, jag tror att det går åt båda hållen. Alltså, många branscher där det är väldigt många, tar offentlig sektor, vård, omsorgsyrken, förskola, skola. De har ju varit kvinnodominerade väldigt länge. Bortsett från, kan man säga, gymnasielärare tror jag var ganska mansdominerad för väldigt länge sedan.
Det är ett rätt bra exempel på en yrkeskår där man har lyckats höja lönerna genom att höja statusen och ta ett politiska initiativ. Skulle man inte kunna göra samma till exempel inom vården?
Det har man gjort också. Sjuksköterska var så, precis. Vi föreslår ju samma sak inom polisen. Det handlar mindre om könsskillnader, för där är det mer män. Det handlar mer om att det är svårt att rekrytera och behålla poliser. Så det händer ju. Men det är klart, de flesta av oss brukar vara försiktiga att lägga oss i hur arbetsgivare och fackförbund löneförhandlar. För där har vi en modell i Sverige som de flesta tycker funkar ganska bra. Så jag tror att det viktigaste det är ju att se till att uppmuntra fler män att söka sig därför att de vill komma till yrken där idag är mest kvinnor. Jag tror det vore jättebra med fler män i skolan. Fler män i, så finns det inte en enda man kvar i hela förskolan. Det kan inte i längden vara bra. Det kan inte vara bra att det är på det sättet. Och det är väldigt ont om kvinnor på många av de tekniska utbildningarna. Jag kan inte förstå att det ska vara naturlag att det är på det sättet. Men då är vi inne på sådana som är ganska svåra. Hur uppmuntrar vi som har tonårsbarn, eller ja, ungdomar får man säga. Hur uppmuntrar vi dem att välja utbildningar som kommer påverka hela deras yrkesliv senare? Det är ett ganska stort ansvar som man har.
Men då ligger det ändå på individen och inte på politiken.
Ja, jag skulle vara väldigt rädd för en statlig myndighet som ska gå in och tala om för mina tre döttrar vilka utbildningar de ska välja. Jag hoppas att de väljer själva hellre än så.
Så lösningen för då att minska löneskillnaderna och de oförklarliga, eller kanske inte de oförklarliga då, men minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män handlar om att folk ska liksom byta branscher. Att det ska kastas om.
Ja, byta. Det är klart att det är bra om människor byter jobb i livet också. Men det handlar ju väldigt många av de här valen görs ju ganska tidigt. Många väljer yrke redan i gymnasieåldern eller senast därefter. Så det är klart att ju mer frimodigt man väljer av eget. Titta nu, det är många kvinnor som söker sig till polishögskolan. Det är, tror jag, en otrolig förbättring. Bra för poliskåren, bra för allmänhetens förtroende. Men vi kan ju inte tvinga en kvinna att bli polis bara för att det vore bra för samhället med fler kvinnliga poliser, eller hur? Så det finns en sak till som jag bara vill nämna det och jag har jobbat mycket med, det är att tittar man också sen, framförallt när man har bildat familj och fått barn, då är kvinnor mycket, mycket mer sjukskrivna än män. Alltså dramatiskt mycket mer. Vi snackar inte om småskillnader, vi snackar om dubbla talen ungefär. Där finns det inga begripliga förklaringar riktigt. Men allting talar för, och vi gjorde studier av detta när jag var på socialdepartementet för att liksom vi ville veta och inte bara tycka. Det börjar med första barnet. Från första barnet, och det förstärks vid andra barnet, så är unga kvinnor, ofta ganska unga, för de flesta är ju ganska unga när man får barn, mycket mer sjukskrivna än männen i samma familjer. Det är en tankeställare, tycker jag, både till arbetsgivare och till alla oss som privatpersoner. Vad är det vi gör i kombinationen av familjeliv och arbetsliv som gör att det blir mycket, mycket mer utsatt för ganska unga mammor än för ganska unga pappor?
Och vad är det då?
Ingen vet. Alla kan vi gissa.
Om du skulle gissa?
Jag skulle gissa att det, i praktiken är det så att, att det traditionella fördelningen av ansvaret för hem och familj, väldigt många fler kvinnor känner mycket större ansvar för det, med lika stort ansvar för sitt jobb, medan många män känner större ansvar för sitt jobb och mindre ansvar hemma. Sen kan man säkert diskutera, och vad beror det på i sin tur? Vad har våra egna mammor och pappor fört med sig till oss som vi har ärvt och sådär? Och vad är politiska saker? Det kan man säkert diskutera.
RUT är ju någonting som tar i proportion ganska stor del av till exempel motioner som har skickats in det senaste året. Vill du berätta lite hur ni resonerar kring liksom ett förslag att öka RUT-avdraget som en jämställdhetsåtgärd?
Ja, från början ska man RUT, alltså där med alltså städtjänster och sådana saker hemma. Det kom ju, från början kom det ju till för det som ett sätt att försöka skapa en vit sektor av en svart sektor. Jättemånga hade svart städhjälp hemma, framförallt i storstäderna, och att i längden var väldigt sunkigt av det på det sättet. Det här ska vara riktiga jobb, så man tjänar riktiga pengar, betalar skatt och får riktig pension och allt sånt där. Och då var ju det här ett sätt att se till att eftersom vi har höga arbetskraftskostnader i Sverige, så skapar det en svart sektor. Sen har det visat sig att det också betyder att det är väldigt många kvinnor som jobbar i de branscherna, men också kvinnor som leder företag i de branscherna. Det är väldigt många kvinnor som driver de företag som idag är städ och andra sorters RUT-tjänster.
Det är ju 50% av företagen inom RUT-branscher som drivs av kvinnor. Däremot så är det ju så att merparten av dem är enskilda firmor, så att de inte har anställda och sådär. Så liksom, hur kopplar man det till kvinnligt företagande? Är det den typen av företagande som kvinnor ska ägna sig åt?
Det sa jag inte. Nu tycker jag att du var fördomsfull.
Nej, inte alls.
Det sa jag inte alls. Jag tycker att det är, om ju fler kvinnor som vill starta företag och driva företag, desto bättre är det. På lång sikt skulle jag vilja att det var jättemånga kvinnor som startade framtidens stora teknologijättar. Och det finns ingen som hindrar dem idag heller. Men idag är det färre kvinnor som är i de branscherna. Låt oss åtminstone så här, samtidigt som vi ökar motiven för kvinnor att välja andra yrken och andra utbildningar, låt oss samtidigt värdesätta de verksamheter där det är många kvinnor, som i vård och omsorg, och anse att det företagandet är värt lika mycket som företagande i teknologi eller i andra verksamheter.
Ja, anledningen till att jag lyfte det, Ulf, var just för att i den här motionen då, som vi har kunnat läsa oss till det här, så resonerar ni som så att det här är liksom en åtgärd för att stärka kvinnligt företagande, men det finns inga andra propositioner kring kvinnligt företagande eller motioner kring kvinnligt företagande som har en jämställdhetsaspekt i sig, så det var därför jag ställde den frågan.
Ja, ja.
Men om man då ytterligare ska liksom koppla på det här med RUT till liksom hur det bidrar till jämställdhet och också då underlätta för livspusslet. Mm. Kan du berätta lite hur ni resonerar kring det?
Nej, men det är väl ganska naturligt att om man får hjälp med många saker hemma, så kan både män och kvinnor ägna sig åt andra saker. Det klassiska exemplet brukar ju vara att läkare av båda könen som tycker att det är bättre att vara hemma och snickra på verandan än att jobba några timmar extra över en helg på sjukhuset. Då ska jag säga samhällsnyttan av läkare som jobbar på sjukhuset är mycket, mycket större än att de snickrar på verandan. Så att samma sak kan gälla städning. Det betyder inte att städning inte är viktigt. Alla som har ett hem vet att städning är viktigt. Men man kan ju också tänka sig att man kan göra andra saker med den tiden som kanske är ännu bättre för fler än en själv. Så att jag tycker bara att det är ett bra sätt att avlasta.
Som jämställdhetsåtgärd då, eftersom det är så det beskrivs då när ni lägger fram det här förslaget i den här motionen. Är det inte så att det får en ganska begränsad effekt i och med att det liksom inte ser ut, verkligheten ser inte ut så att alla kan ha pengar nog att använda liksom RUT? Utan det väl kanske handlar om en medelklass, övre medelklass, liksom gifta kvinnor som har den möjligheten.
Nej, men det är klart att så är det ju allt. Har man mera pengar så har man råd att göra fler saker. Men tittar man på hur RUT-tjänsterna idag används, både av den arbetande vanliga medelklassen, inte minst bland många äldre, alltså RUT-tjänster används av väldigt, väldigt hög utsträckning av äldre människor idag i Sverige, så tycker jag nog ändå att det är ett rätt bra sätt. Det skapar riktiga legala arbetstillfällen. Det har också skapat företag. De kanske kan utvecklas i andra företag senare. Så att jag tycker att i grund och botten är bra. Om alternativet hade varit att vi hade fortsatt ha en stor svart sektor där människor jobbar svart, okontrollerat, utan att betala skatt, utan att få pensionsavsättningar, så är det bara sämre.
Det börjar dra ihop sig lite här. Jag ska ställa en fråga vi ställer till alla partiledare. Är ni Moderaterna, är ni feminister?
Ja, man kan väl inte prata för alla moderater, men ja, jag skulle kalla mig för feminist, det skulle jag göra.
Då har vi en sista fråga till dig, Ulf Kristersson. 10 sekunder nu. Varför ska vi rösta på er?
Jag tycker att Moderaterna är det parti som har störst chans att få ordning på Sverige. Det är för många stora problem som ingen tar tag i idag. Brottsligheten, energikrisen, bidragsberoendet. Det är absolut nödvändigt. Sen ska vi blicka på den långa framtiden också med gott humör.
Tack snälla för att du tog dig tid att komma och prata med oss idag.
Ja, stort tack.
Tack så mycket.
Tack.
Det ni precis hörde var alltså ett samtal mellan mig, Amanda Oxell, och Bertil Wassén och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Bertil, hur kändes det här då?
Nej, men jag tyckte att det var ett bra samtal. Alltså, Ulf gav ju ett rätt bakåtlutat intryck, tyckte jag. Han var kanske inte så där superkonkret, och det är väl möjligt att det låg på oss också att ställa följdfrågor, men jag tyckte han beskrev problemen. Men det som präglar hela samtalet är ju att han ju inte ser det som politikens eller hans egen roll att lösa så många av de här problemen.
Nej, men för han pratade ju väldigt fint om normer och värderingar, och det är klart att man ska tycka så här, och det är klart att alla ska ha rätten att liksom leva i det här samhället på lika villkor och ha samma möjligheter och samma ansvar och liksom hela den prylen. Det tog ett tag för mig att inse att han pratade bara om mjuka värderingar. Alltså bara att så här ska man tycka.
Ja, men han var ju ändå tydlig med att det var någonting som man inte tycker att politiken, ja, efter för att citera honom själv, rår på.
Jo, men efter ett tag, ja, när vi ställde de frågorna. Men alltså, hade man inte bara så här, ja men ge mig ett konkret förslag på det här. Mm. Då hade han ju, tror jag, fortsatt att prata om värderingar. Mm. Det är ju först när man pressar honom och säger liksom att ja, men kan du ge något konkret förslag på åtgärd, eller hur kommer vi åt det här och sådär. Det var ju då liksom han blev tvungen att säga att ja, men jag tycker inte att det är jag som politiker som ska ansvara för vilka normer som råder i samhället. Eller råder, alltså, han sa inte exakt så, men det var väl ungefär. Och sådär. Så att, det lät ju som att han sa väldigt mycket grejer som lät väldigt fina och behjärtansvärda. Liksom så. Men han pratade inte politik.
Men så hade han ju ändå några saker som han tyckte var viktiga och som där han ändå hade politiska förslag. Och det var ju dels var det här med jämställd föräldraförsäkring.
Mm.
Och då handlade det ju om att män och kvinnor ska vara hemma mer tillsammans, eller ja, män och kvinnor, men båda föräldrarna ska vara hemma mer
tillsammans. Ja.
Och sen så pratade han ju mycket om det här med att de som har kommit in från, de som är invandrade svenskar, måste in på arbetsmarknaden i hög utsträckning, och att det då främst handlar om kvinnor.
Mm.
Och att det ville han ju liksom justera genom att se till att anpassa möjligheten att få bidrag efter hur mycket man har jobbat.
Mm, just det.
Vilken tid man har varit, hur lång tid man har varit på arbetsmarknaden.
Just det.
Och sen så pratade han ju om detta med brottslighet och våldet bland kvinnor, och då var det ju mycket prat om längre straff och obligatorisk häktning. Så där fanns det ju ändå några konkreta förslag liksom. Men
ja, våldet mot kvinnor menar du?
Ja, precis.
De jäkla våldsamma kvinnorna som går och slåss.
Nej, men våldet mot kvinnor menar
jag.
Men jämfört med Annie Lööf till exempel så var det ju betydligt mer fokus på liksom den här typen av reaktiva lösningar och kanske inte det här med förebyggande arbete. Nej. Så det var ju ändå en skillnad liksom i fokus. Å andra sidan, den här typen av förebyggande arbete, enligt åtminstone Annie Lööf, så handlade ju det väldigt mycket om att forma om normer och så vidare. Mm. Och det trodde ju inte Ulf var möjligt för politiken att göra.
Nej, det är ju intressant då vad det innebär i en eventuell regeringsbildning när man ska, vad blir det för politik man för då när man har så vitt skild syn på jämställdhetsproblematiken egentligen, eller hur man löser den?
Mm. Ja, verkligen. Nu är det väl kanske långt ifrån troligt att Centerpartiet och Moderaterna regerar efter valet, men Jag förstår vad du menar.
Mm.
Du, vad har du några avslutande reflektioner då kring det här samtalet?
Ja, nej men egentligen bara sammanfattningsvis så upprepar det att han pratar väldigt mycket om liksom, goda värderingar och vikten av att ha det och sådär. Men samtidigt så distanserar han sig själv och politiken från det. Att det är liksom inte politikens roll, det är inte hans roll att lagstifta fram goda värderingar, sa ju han. Och det tycker jag väl är ganska talande för liksom hela det samtalet, alltså, och kanske deras jämställdhetspolitik överlag. Och med det så säger vi återigen stort tack till er som har tagit er tiden att lyssna idag. Jättetack till mig själv och stort tack till Bertil Wassén.
Tack!
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.